Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så där, då var det dags för avsnitt 8 av Bagge och Brobacke podcast. Och yes David, vi har ju en liten speciell setup idag, det kanske vi ska nämna. Jag sitter i en italiensk bil ute på Lidingö och du sitter i en tysk bil nere i Skåne, är det så?
Tysk bil i Skåne, ja. Vi är på väg upp till Stockholm igen. Jag sitter på en parkeringsplats utanför Markaryd.
Ja, fantastiskt.
Men det ska väl gå bra det här? Men,
ja, vi sover ju inte liksom. Vi levererar podd oavsett var vi är. Och det är ju såklart också det att vi får be om ursäkt om inte ljudet är så bra som det brukar vara. Vi gillar ju att säga att vi har ett bra ljud och det är ju mycket på grund av vår fantastiska ljudproducent Mattias. Men idag kan det vara lite sämre, så jag hoppas det är okej för er lyssnare. Vi är tillbaka i samma setup som vanligt från nästa vecka.
Ja.
Ja, du, yes, kicka igång direkt då. Vad har vi att prata om idag? Marknad som vanligt, men om vi ska vara lite mer specifika, vad har vi på agendan?
Ja, jag tycker att vi tar en liten sammanfattning från förra veckan. ECB, lite inflation där. Sen tänkte jag nämna lite om de sektorrotationer vi ser i marknaden. Lite positionering. Vi kommer prata lite leverantörsled i Asien där situationen ser ut att förvärras. Centralbankerna där Fed bör vara ett non-event ikväll. Podden sänds ju efter Fed här så att facit har vi först imorgon. Sen kan vi prata lite index, lite divergenser som vi ser ut i marknaden. Och avsluta med den lite större optionslösen som vi har på fredag, kvartalslösen, triple witching. Quadruple witching.
Kanon.
Ja.
Kul. Mycket att prata om.
Mm, verkligen. Ska jag säga några ord från föregående vecka?
Tycker jag.
ECB var ju som vi var inne på, blev en hel non-event. Inga rörelser alls på Lagarde egentligen i torsdags. Däremot så kom ju den amerikanska inflationen för maj in och överraskade på uppsidan. Landade på 5% i årstakt, högsta sedan juni 92. Däremot så gjorde ju långräntorna den rörelse vi var inne på i förra veckan. Att en spike upp, inte jättekraftig men en spike upp och sen vände ner igen. För att testa och handla ner på 1,45. Just nu är vi väl strax över 1,50 igen. Men det visar ju helt klart att positioneringen i marknaden är tiltad för stigande långräntor. Och jag skulle tro att mycket av den rörelse vi ser i räntemarknaden är short covering av den positioneringen. På nedsidan bevakar vi fortsatt de här 1,4 som även du Nils brukar prata om då. Och jag...
Yes.
Personligen tror jag att den kommer fallera här i kommande veckor och vi letar oss ner mot mellan 1,3 och 1,15 någonstans in i juli, början av augusti för att där sätta någon form av räntebotten.
Ja, men det är väl det som blir nyckeln där tror jag med räntorna. Är det liksom, blir det en blåsning ner under 1,4 som sen stabiliseras? för att sen komma upp igen, då är det nog ett scenario i höst där vi är inne på det där som du har pratat om, att vi liksom får en dipp som vi vill köpa risktillgångar på. Fortsätter vi under, eller går vi ner under 1-4 och etablerar oss under där, då stärker det hela risk-off-bilden överlag, tycker jag faktiskt. Och det är ju, vi måste ändå påpeka det är ju så otroligt klassiskt det här att, jag menar, vi har tradat på den här inflationstraden sen liksom i höstas, och nu när siffrorna kommer, det är då det vänder åt andra hållet. Räntor vänder ner, koppar blir slaktat, timmer ska vi inte ens prata om. Alltså de här inflations liksom tradesen som har funkat så bra vänder när nyheten kommer, och det är klassisk marknadspsykologi, tycker jag. Jag tycker inte vi behöver liksom nämna så mycket mer, utan det är bara exakt så det är när alla pratar om det, och det är ett konsensus. Och nu är ju faktiskt också även dollarn vaknat till liv, tycker jag ändå. Ser ut som att det är en potentiell botten här. Så nu börjar vi lägga de här sakerna på rad här. Råvaror ner, utom brun energi då, som inte har rört sig så mycket ner, men liksom konjunkturkänsliga råvaror ner, räntor ner och dollar börjar vända upp. Ja, det prickar ju många risk-off-markörer i min bok i alla fall.
Ja, och det är ju precis det vi har varit inne på de senaste veckorna, att den här reflationstraden ska ge upp en hel del av den varmluft som vi har sett de senaste månaderna. Så att jag tycker att, liksom du, att mycket börjar falla på plats. På indexnivå...
Ser du hur
indexnivå har det dock inte hänt så mycket, men tittar vi under huven händer det väldigt stora saker.
Är det verkligen. Och det ska vi ju säga, att vi gjorde ju faktiskt ett nytt all time high på breda index här. Det var väl igår över natten, va? Det som var är att mid cap gjorde inte det. Small cap gjorde inte det. Micro cap gjorde inte det. Tittar vi på andra sektorer som finans, så är det ju ner ett par procent från toppen. Transports har toppat ur och så vidare. Så det var just de här stora breda indexerna som gjorde en high, för att sen reversera igår och gå ner under tidigare högsta då. Jag la upp någon graf på Twitter här. Sen vi drog igång podden så tror jag att Dow, Nasdaq, OMX är upp ungefär 1,5-2%. Men då har man tagit, ja, på Nasdaq då exemplet, då har man ju tagit 7% emot sig som mest då. Så att det är egentligen ingenting som har förändrat min syn här, tycker jag. Inget av det vi har sett sedan förra veckan.
Nej, och tittar vi på, ska man nämna något om bankerna specifikt kanske då, så har vi haft lite varningar i veckan. Först var det ju JP Morgan som var ute i början av veckan här och varnade lite för NII, alltså räntenettot för året. Wells Fargo var ute och sa igår att deras lånebok inte växer som de hade hoppats på, inte än i alla fall. Och Citi var ute idag, CFO på Citibank var ute idag och sa att de tror att tradingnettot kommande kvartal kommer vara mindre än vad de tidigare trott om. Och även investment banking intäkterna bör kunna komma ner ett par procent från mid to high single digit då. Så att de har lite motvind de amerikanska bankerna. Som du sa, sektorn är ner 6% de senaste två veckorna.
Kommer du ihåg hur det såg ut förra året, David? Kommer du ihåg att XLF började toppa ur betydligt innan liksom slutet av februari? Den här rörelsen såg vi ju komma liksom i januari förra året. Det var en bra indikation på vad som skulle komma faktiskt.
Ja, absolut. För europeiska banker och så, man håller kvar i banksektorn, har ju inte börjat ge någon större vika. Vi hade en nedgång förra veckan, men det är någon procent från high. Det som sticker ut i sektorn generellt, det är ju Nordea. Den sticker även ut mot de europeiska peersen och gick upp över 94 kronor här igår. Så att den är ju den riktigt starka. Jag tycker den ser kortsiktigt toppish ut och här då, men den är ju den som har gått riktigt starkt då. Ska man vara kvar på svensk och europeisk del, så kan man säga att börserna fortsätter glida uppåt. Väldigt lågt momentum. Vi har haft några dagar den här veckan där vi har haft ganska starka öppningar på börserna, framförallt i måndags, för att sedan säljas på och mer stabilisera sig under eftermiddagen. Vi ser en liknande rörelse här nu när vi spelar in på onsdagen. Däremot så har vi tydlig rekyl i många av vårens tidiga vinnare. Exempelvis SSAB ner 22% sedan toppen i slutet av april. Boliden kommer, ja, ner,
exakt.
Ja. Boliden kommer ner på lägre kopparpriser, ner 8% och sedan toppen i maj. Personligen i vår förvaltning fortsätter en neutral allokering mot börsen som helhet då. Vi äger fortfarande säljoptioner på OMX och S&P med lösen i juli och augusti. Och rent sektormässigt så fortsätter jag se defensiva aktier som ett safe haven då kommande veckor. Och vi ser även senaste veckan Telia upp 2,2%, AstraZeneca upp 5,7%, medan OMX är plus 0,25 då sen vi spelade in senast. Så att de har fortsatt att fungera, får man ändå säga. Medan exempelvis spelsektorn har liksom spelsektorn har ju fått ganska markanta nedgångar senaste veckan. Vi hade ju en Hindenburg-rapport på de blankningscase i DraftKings igår som fick lite flöden globalt. Och även de nya G7-bolagsskatterna då, som man diskuterade förra helgen väntas ju kunna, om de är implementerat, har vi inte kunna slå negativt mot spelsektorn som helhet då. Så att vi har sett en del nedgångar där.
Okay. Kambi har ju redan fått stryk länge, de hamnar ju på lägsta liksom. Det tyckte var intressant på det här med pris och kontra den här nyheten då. Det går ju inte att veta att det där ska komma ut, men jag tror jag pratade ju lite om Evolution här för, om det var förra veckan eller vad det var.
Ja, exakt.
Kring 1600. Ja, vi har haft en så här, det är tydligt om vi bara kollar på grafen. Jag lägger ingen värdering återigen. Man får bli hur irriterad eller hur glad man blir, men jag lägger ingen värdering var Evo går. Men det är tydligt i grafen att vi har haft en säljare vid den där 1600-nivån konsekvent. Och nu kommer nyheten ut. Lite intressant det där. Jag ser också faktiskt, det som du ser i aktier, att flöden går till defensiva. Jag tycker mig se det både på, om vi tittar på hög beta versus low beta, en relation som jag gillar att titta på. Den har börjat toppa ur för ett par veckor sedan. Så där ser vi det flödet. Du ser det även också om du prisar high yield mot amerikanska tioåringen. Du får samma topp där, det vill säga räntehandlare säljer sina high yields och köper amerikanska tioåringar. Det är också den där förflyttningen som är intressant, de där relativvärdena.
Ja, och även i valutamarknaden, om man kollar på den australiensiska dollarn mot den japanska yenen, så har vi där nu sista två månaderna en väldigt tajt kilformation, medan då MSCI World går upp och gör en ny högsta här sista dagarna. Så att, men skulle den här valutaparet bryta på nedsidan, vilket inte är helt omöjligt, kan ju lika gärna bryta på uppsidan, men bryter det på nedsidan ur den här kilformationen, då är det en tydlig varningssignal för global riskaptit generellt då. Med tanke på den australiensiska dollarn som ses som en riktigt cyklisk valuta, ungefär som den svenska kronan då, globalt.
Ja, och så har du dollarbotten nu då, dollar yuan, dollar SEK, eurodollar, så vänder du på det, ser ut att vara en topp. Så att lägg dem på rad. Valutorna börjar, och det har vi väntat på. Vi har inte sett det där i dollarn än. Vi har inte sett det där risk off. Det är ju ingen gigantisk studs i dollarn än. Men den har i alla fall slutat att gå ner och börja vända upp. Liksom.
Ja, ja.
Och det var ju också en väldigt crowded trade. Short dollar och samma med
ja,
räntan där.
Och är det fortfarande? Senast förra veckan så ökade ju positioneringen på dollar shorts i marknaden. Så att jag tror att det finns fortfarande en risk, en överhängande risk för en ordentlig short covering i dollar och en ordentlig short covering i bonds, vilket då skulle innebära ränta ganska markant ner, långräntorna alltså, och en ganska markant uppgång i dollarn då, temporärt kommande 4-6 veckor då.
Just det. Eller längre.
Det får vi se. We'll be right back. man prata lite leverantörsled och sådär?
Ja, men det tycker jag. Du har ju varit bra där på bollen, får jag ändå krädda dig. Vad är det som har hänt där?
Ja, men det vi pratar om, för vi har ju varit inne på det nu sista två avsnitten i alla fall då. Att nya covid-utbrott i Asien och framförallt i södra Kina då. Och södra Kina, Shenzhen-området, är ju en väldigt viktig nu har ju väldigt viktiga exporthamnar för global containertrafik då. Och det vi var inne på då, det var att de här utbrotten skulle kunna få en negativ påverkan på globala leverantörskedjor då. Och den här veckan, jag tror att det var i måndags, var Maersk ute och sa att trängseln i hamnarna i södra Kina fortsätter att förvärras. Maersk själva estimerar nu 16 dagars försening under juni och juli i Yanchan. Det är den stora då containerhamnen utanför Shenzhen. För att få någon form av uppfattning kring storleken på den här hamnen så är terminalområdet 417 hektar stort. Så att det är ingen liten hamn det här. Och det ska vi jämföra med 5 dagars försening som man estimerade i maj då. Så det är en trippling av antal dagars försening då. Yanchan är ju också då en preferred port för megavessels globalt. Med leverans från södra Kina då, och är också en av de mest intensiva containerhamnarna i världen. Och den här hamnen går nu på 20% kapacitet mot vad man egentligen bör ligga på då. Så att det här är enligt bedömare i marknaden då, så skulle situationen i Yanchan kunna bli betydligt värre för globala leverantörsled än vad Suezkanalen än den situation vi såg i Suezkanalen då i mars. Men det här är ingenting som västerländsk media eller svensk affärspress skriver om då. För Suezkanalen ligger ju lite närmare, den är ju på europeisk mark, så att den får ju större, och att en båt kör fast, det blir lite roligt att skriva om. Och alla kan sitta och titta på när båten ska komma loss, och folk gjorde TA-grafer på hur båten borde kunna komma loss liksom. I någon form av triangelformation och sen en breakout och sen skulle den vara borta. Men det här skulle i en generell också svagare börs, så skulle det här kunna lyftas fram kommande veckor som en potentiell trigger, att man skyller på det här då. Men egentligen
ja,
är det
ju som klassiskt. Vi tycker ju att pris leder, men det ska upp med anledningar, och det oavsett om det är något bolagsspecifikt eller något sånt här. Men om vi nu ska vända ner, så ska vi börja matas med anledningar om varför vi gör det. Gärna lite i efterhand efter rörelsen har kommit.
Ja, och Maersk själva då, de har ju routat om nu senaste veckorna 79 containerfartyg från Yanchan till andra hamnar i södra Kina. Så att det blir ju kö även i dem då. Sen är inte de lika stora och lika djupa kanske heller då. Men det är klart, man kan ju lägga om trafik så länge det går. Men det blir förseningar även i dem till slut då. Och tittar man på fraktraterna som har skjutit i höjden sista året, så fortsätter de ju ganska skarpt uppåt. De vanliga container, det är en vanlig 40-fots container, de kostar nu för leverans från Asien till norra Europa, så närmar de sig nu $20,000 per container då. Och det är en ökning med 1000% på spot rate då sen för ett år sedan. Så att det är markanta ökningar på leveranskostnaderna också då. Så det blir spännande att se i rapportperioden nu i Q2. Våra välstadsbolag och både svenska, amerikanska, europeiska, och se lite hur man kommenterar leverantörsleden återigen.
Just det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, men det är bra att fånga upp det där. Du, har vi något annat? Jag blir lite kortare idag. Vi ska börja runda av här, tänker jag. Men ska vi
ja, ha jag tycker man ska
indexnivåer eller lite sånt, eller?
Jag tycker man bör nämna någonting om, även om Fed kommer ut nu, redan är lanserat när podden kommer, så kan man väl bara säga att förväntningarna är ju egentligen på ett helt non-event. Marknaden oförändrad ränta, fortsatta tillgångsköp, 120 miljarder dollar då i månatlig takt. Vi bör inte se någonting om tapering nu i juni. Och allt, skulle vi se det så är det ett policymisstag från FOMC helt klart, om man skulle bli väldigt hård i taping-snacket redan nu. Det känns inte troligt, utan det är troligare i så fall att det blir under Jackson Hole eller senare in i september då. Men en snabb reflektion då, var vi befinner oss då generellt med hjälp av...
Jag kan väl bara säga det här gällande Fed-beskedet också. Jag fick den frågan senast igår, tror jag. För mig handlar det inte om vad som sägs, utan det är vad priserna visar när det kommer. Så det kommer vara nyckeln för mig. Ser vi liksom att räntor börjar komma upp kraftigt och vi ser en dollar som bryter ner mot nya lägsta, och ja, men då kanske inflationstraden ska på igen. Men ser vi inte det, då är det vi redan har börjat visa innan här. Som bör fortsätta då. Så håll koll på framförallt vad de här viktiga kontrakten prisas. Man kommer antagligen få någon typ av volatilitet initialt, men det är ju sen hur det spelar ut som blir kanske det viktiga då.
Absolut, och som vi vet är allting väldigt korrelerat med centralbankernas balansräkning generellt. Och ska man bara en reflektion vart vi befinner oss, så är ju aktier på all time high, huspriser på all time high, kärninflation högsta sedan 92, jobb och öppnings i USA all time high, young bond yields i USA all time low, och i den här
högsta allokeringen för amerikanska hushåll, aktier kontra räntor, den har aldrig varit så här tilltatt mot aktier.
Nej, och short interest den lägsta sedan 2000 då. Även då. Och det som driver på börserna också är ju att vi har den lägsta, liksom lösaste financial conditions ever. Och det har ju att göra nu på slutet också med att långräntorna har kommit ner då.
Just det.
Så att, och i den här marknaden då så tycker då Fed att vi behöver ha fortsatt väldigt låga räntor och ett par år till. Och att vi ska då fortsätta köpa ett par triljarder dollar in i bonds då för att få upp inflationen. Så att man ska ha det lite när man sitter och kanske som ny på börsen också, så ska man ha det i åtanke vilka krafter det är som driver där ute. För de här krafterna kan kommande, kanske inte under hösten men i alla fall under 2020, kommer de här krafterna för centralbankerna börja mattas av då i stödköp och bör leda till volatilare börs.
Så ingen förändring i sentimentet heller. Det är samma bullish supercalls som radas upp i media liksom dag efter dag. Så att ja. Sa det till Gabriel här i DTV. Finns ju inga björnar kvar. Inte ens han är björn längre liksom. Så att,
nej, jag såg det.
Nu är det ju verkligen hela vägen runt då.
Prata lite index då.
Vi summerar. Vi tar någon minut här. Sen ska vi packa ihop. Jag vet att du alltid har koll på de viktiga nivåerna. Hit me.
Vi hade ju lite, som vi varit inne på de sista veckorna, så är ju att vi skulle ju även kunna få en liten follow på uppsidan. Inte någon markant uppgång har ju vi laborerat med, men att det skulle kunna glida på lite uppåt, och det är precis det vi har fått. Det vi också har är ju då att vi har ju de här negativa divergenserna i veckograferna jämfört med toppen vi såg i april då, alltså att momentum avtar, och vilket inte sällan är en indikation på att en topp är nära då. Som tittar man ju på OMX 22.80, gamla toppen i april, det är där vi står och handlar precis just nu. skulle väl kunna bli liksom någon form av, jag har ju 23,50 som absolut topp target, det är ett par procent till. Men i min bok så är, jag jagar inte de där sista procenten. Det är förra veckans lägsta som är stöd på kort sikt i samtliga index då. Och framförallt då är det ju majbotten egentligen. Det kan man säga både i DAX. Ja, DAXarna har ju den 15 500, deras gamla topp då. Skulle vända ner där så är det då en false breakout som vi har såg. Men annars så är det ju generellt på alla index då, så är det ju den viktiga majbotten då som det blir en de facto säljsignal under dem. Det är ett par procent ner dit, ja. Och det blir spännande att se nästa vecka hur det spelar ut.
Ja, det blir superspännande. Jag har inte gjort någonting sen 3 juni, så det är fortfarande när det gäller aktiesidan nettokort 20%, och sen är det 10-åring och guld och en hel del dollar och lite yen. Och ganska mycket cash också faktiskt, för det är aldrig fel att sitta på cash just nu.
Nej, de divergenser som vi har pratat om de sista veckorna är intakta i marknaden. Vi har sämre antal aktier som är med och drar. Om man tittar på aktier ovanför 20 dagars glidande medelvärde har vi en divergens mot index både i Europa och i framförallt USA. Vi har, tittar vi på ADX-indikatorn på S&P då. Den studerar ju då själva momentumet i en trendvändning. Är den hög så är det ju då antingen att det är en stark impuls uppåt eller en stark impuls neråt. Så det är både upp eller neråt då. Men just nu är den under 20, vilket betyder att marknaden är helt trendlös. Och den brukar också, när den är ner på de här låga nivåerna, få en ganska skarp vändning uppåt. Vilket gör att vi kommer stå inför ett ganska kraftigt trendbrott i marknaden upp eller ner kommande liksom, ja, härifrån och in i juli. Får vi rätt så tror vi att det kommer på nedsidan då.
Stämmer.
Ska man avsluta med... Jag har någonting på optioner där bara.
Okej, shoot.
Kör jag vill nämna något om kvartalslösen vi har på fredag då. Det är ju en quadruple witching, aktier, aktieoptioner, terminer, index, allt går till lösen samma dag och inträffar 4 gånger per år. Det är ju sista lösen i varje kvartal det inträffar då. Tittar vi inför fredagen då så har vi väldigt hög gamma i marknaden, vilket betyder att vi har många som har köpt calls. Vilket också syns i put call ratio som är väldigt, väldigt låg här nu. Och det innebär då att tradingdeskarna då måste hedga motbenet i de här positionerna med att sälja index på uppställ och köpa på nedställ, vilket vi ser i marknaden nu som får ner vollen, och det blir väldigt små indexrörelser som följd. Det är ju exakt det vi har sett den här veckan också då. Däremot så tittar vi efter fredag då, så kommer, och in i nästa vecka då, så kommer mycket av den här gamla stabilisatorn som vi har nu i marknaden rulla av böckerna. Tittar vi på gamma på S&P försvinner 50% av de positionerna på fredag eller efter fredag, och triple Q-ETFen då, Nasdaq, är den siffran 60% som rullar av dem. Så att nästa veckas handel bör bli betydligt mer volatil, antingen på uppsidan eller på nedsidan då, än vad vi har sett den här veckan. Men nästa vecka, nästa onsdag, så ska vi prata mer optioner och strategier och hedging och allt med optionskungen Carl Björkegren som besöker oss i podden. Tycker det kan vara väldigt passande
att
lyfta in honom. Det är ju väldigt många flöden där ute som är optionsrelaterade, inte minst inom liksom amerikanska meme stocks och Wall Street Bets och sådär. Så att det kan bli riktigt bra att ge Kalle lite airtime och få ge lite färg på vad som händer i marknaden och hur marknadsmekanikerna i stort fungerar. Så att missa inte det.
Nej, missa inte det. Och återigen, riktigt kul att se att folk fortsätter att stötta och höra av sig och kommentera. Jätteroligt. Det tackar vi för. Återigen, det var lite speciellt idag med ljudet. Vi hoppas att det är okej. Vi kommer vara tillbaka i samma krispa setup nästa vecka som vanligt.
Ja.
Jag har väl inte så mycket mer. Ta det lugnt där ute. Tänk på risken och ha det skönt i värmen helt enkelt. Det ska jag ha det.
Jajamän, jag med. Hörs nästa vecka. Tack, tack.
Tja.
Tja, tja. Wherever I've been dancing in your rain, wherever I've been dancing in your rain, wherever.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.